Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt, so throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Ringside med Fredrik Söderström, Mikael Dagen Eriksson och mig Lars Lindberg. Det här är det vanliga. Det var sista avsnittet idag av Ringside Playoff, om jag har förstått det rätt, på Henrik Larsson. Så nu är det vi kvar, och vi har ju tänkt att vi ska köra ett dubbelavsnitt nu den här veckan. Måndag, eller nej, det är tisdag idag. Tisdag och torsdag, för att summera hockeyallsvenska säsongen. Vi ska gå igenom alla lag. Men innan vi ska det så har jag en grej, grabbar. Ni minns ju, båda ni är ju helt rätt generation, för vi firar midsommar i Pontiac Silverdome. Ja. Arne Hegerfors, eller hur?
Jajamensan.
Magiskt. Ja.
Men idag då? Då beslog det mig, har vi än idag att vi ska inleda podden med att Ringside, vi firar Valborg i Arena Hansson och Konstruktion AB.
Det klingar inte lika bra.
Jag har en till. Vi firar Alla helgons blodiga natt i Smidig Grav Arena, efter Rickard Gynges citat om att knogdans på lördag kväll.
Det var ett jävla fint begrepp.
Ja,
visst var det? Knogdans.
Knogdans.
Du är ju från Dalarna, Fredrik. Hur mycket knogdans har du varit med om i Mora en lördag kväll?
Ja,
har du varit slagsboll, Fredrik?
Nej, det, jag har jag den auran, tycker jag, att det har varit.
Du har ju faktiskt sagt att du är väldigt bra på att fälla kroksben.
Ja, alltså det skulle jag säga min specialitet. Jag var i ett slagsmål, jag minns det från skoltiden, men då drog jag till slut den andra killen i håret, och det känns ju lite kantigt, va. Fredrik Sterner och körde snowboard, var med i OS bland annat. Vi rök ihop, men först tror jag vi brottades lite grann. Nej, jag har nog aldrig slagit någon på käften. På isen har jag nog det. Ja. Men då har man ju lite skydd. Mm. Ja. Men det är stolt över att jag inte har tagit på käften.
Lars, det lät som att, men det lät som att Lars har varit med i slagsmål varje runt helg. Liksom. Man går ut i krogen och bara, kom då!
Ja, precis.
Lugn, Lindberg.
Jag snackar med ur och så här, konflikträdd som man är, bara. Ja, men det är lugnt.
Men för att landa i knogdans, det kan jag ju tycka är ju liksom ett... Det är ju ett så festligt gammalt pilsnerfilms citat kanske, men så hör man ju på när man pratar med gamla människor som var ute i svängen, hur det var på folkparker och sådär, att Då kunde ju två stycken slåss. Man slog som en... Nu zoomar du in ditt skrev, Lars.
Jag skulle skriva. Det var
ja, tackar för att du valde bort det där. Ja, nej, men att då var det ju mer reko. Då slogs man. Då gjorde man upp. Så då var det väl liksom inte mer med det. Man nöp till någon rackare en rak höger och sen var det bra. Idag törs man ju fan inte röra sig i hudsen. Skarpt läge.
Dagen har ju andra sidan gjort en karriär av att slå folk på käften.
Men då ska jag ställa en fråga. Jag har nämligen ett namn. Det finns en spelare i ligan som jag kan ha sagt det här till någon av er, så då får inte ni ta det namnet. Men om ni skulle ta en hockeyallsvensk spelare den här säsongen som ni skulle vilja ha vid er sida en mörk natt i, låt oss säga, Gamla stan i Prag. Ja. Några öl in och det närmar sig ett gäng som inte ser allt för vänliga ut. Vilken spelare skulle ni vilja ha vid er sida?
Jag tror att jag skulle vilja ha Tyler Kelleher, för han skulle kunna springa ifrån dem och sen kan han sticka och så kan jag snacka mig ur det hela. Så att Tyler bara pyser och så snackar jag ur det hela.
Då vet man att Lars är död på 2 sekunder. Han tar Kelleher. Jag tar Daniel Rahimi, stor tung. Ja, skrämmer bort dem, pratar bort dem. Liksom. Lugn, harmonisk. Du vet, tänk dig Rahimi. Ser så barsk ut. Men så lugn, fin. Han kommer bara liksom lugna ner dem där. Så jag står där bakom.
Den som har föresvävat mig är Edvin Hammarlund i Djurgården.
Han är för snäll, tror jag.
Ja, men han är stor. Och då kan han, jag tror att han kan bli arg också. Mm.
Kanske.
Och sen kan man ändå liksom ha trevligt. Man kan bjussa på en öl och säga att tack Edvin att du räddade mig där. De där hade ju till och med kniv.
Eller så tar man ju Ingvar Nilsson. Han är ju som Täs, den tasmaniska. Ja, vad säger man? Täs, kommer
du ihåg? Ja,
han liksom kör runt liksom, som en virvelvind och bara tar alla på en gång. Liksom. Ingvar Nilsson kanske är bra där också.
Jag skickar väl till er något klipp där. Jag har någon på Facebook, en hockeymänniska som har kört någon, som tränar med honom. Där de utmanar varandra i hockey och någon form av racketlon. Alltså olika racketsporter. Mm. Och då känns han ju som en väldigt intensiv pojk, Ingvar Nilsson.
Min sagt. Mm.
Men du, jag har en uppmaning innan vi går in på det vi ska göra idag. Det är ju så här att vi spelar in på Valborgsmässafton, om det inte har framgått tillräckligt för alla. Så i fjol vet vi alla att det var match 7 i Örnsköldsvik, det var en häftig match. Släppte en cool dokumentär om det idag, en sån minidokumentär som Pontus Landfors har klippt. Den var väldigt snygg, tyckte jag, om man vill ha och kika på det. Det är väl mest folk i Övik, misstänker jag. Men det är ju så att imorgon, 1 maj, så fyller ju vår poddkonkurrent Johan Mr. Maddox Svensson 40 år. Och jag tänkte att vore det inte jäkligt kul om alla våra lyssnare, det är säkert många som har haft någon, du vet, så här, skicka något tips till Johan Svensson, att vi bara bombarderar Johan Svensson med tips om spelare med nummer 40. Att så här, ja, men vi har några exempel här. Anton Olsson i Brynäs, han är på väg dit. Bara skicka ett sms på så här. Johan, så han börjar gräva det här innan Johan liksom lägger ihop poängen. Anton Heikkinen i Skellefteå, han är på väg dit. Kalle Hjälvert, Bika Skoga, han är på väg dit. Oskar Ståhl Lyrenäs, HV71, han är på väg dit. David Lilja, Luleå, nummer 40, på väg dit. David Bernhardt, Modo, på väg dit. Elias Ekström, Örebro, han är på väg dit. Hade inte varit lite kul.
Så här taggade jag inte sett dig på 3 år, Lars Lindberg.
En kul prank, tycker jag.
Men det bästa med sådana här prank är att man inte berättade dagen innan i en podd, till exempel, som folk kan lyssna på. Till exempel Johan ja,
det är
Svensson.
Ett alternativ.
Men jag tror att Johan lyssnar på det här och då kan han säkert få några till sig som han så här, börjar jaga innan han hör det här. Kan det inte vara lite kul?
Verkligen.
På han bara.
Va? Det var det jag ville ha sagt. Fredrik, det var faktiskt ditt förslag att vi skulle gå igenom lagen i egentligen alfabetisk ordning för att summera den hockeyallsvenska säsongen. Vad de har gjort den här säsongen. Lite grann blicka framåt, vad de står inför utmaningar nu. Och se liksom vad vi lärt oss så här långt av AIK egentligen sen det att vi drog igång. Någon form av summering och framåtblick. Eller hur, Fredrik? Visst var det så?
Ja, absolut. Och jag skulle bara säga att det som jag ser fram emot med att göra det är ju att vissa av de här lagen har ju inte spelat match på, det är snart 2 månader.
Det är
man tänker att början på mars är grundserien slut. Så att det har ju hänt lite saker, och jag, när man pratar med hockeyspelare och hockeytränare nu, så är de i full gång med försäsongsträning. Vi fick en final som avgjordes, stort grattis Skellefteå. Och då mitt uppe i det så är det lag som har varit igång i flera veckor. Mm. Så att hockeyn tar ju semester i form av matcher, men det är ju väldigt kort tid som det inte är aktivitet.
Det är just nu, när du sa det där Fredrik, jag inte saknar av att fortfarande spela. För helvete vilken tråkig period det här, när man börjar med fysen, när fystesterna kommer igång. Man vet, det är både fysiskt och mentalt krävande att starta om igen. Och nu var jag faktiskt ganska glad att sitta hemma med er och snacka hockey istället.
Men det man också ska ta i beaktan är ju att det är en tid som... jag har alltid vurmat för att man ska hålla ihop träning. Jag vet att nu skulle vi kunna ha en lång diskussion om det här. Det är ett antal år sedan bland annat som jag gick elittränarutbildningen, och då vet jag att det var en ganska intensiv diskussion kring hur kommer det se ut om 5 år, 10 år, 20 år i svensk hockey med träningen. Om man tänker att ställer vi det mot NHL till exempel, där man återsamlas, man har sina camper där du förväntas vara i form eller åtminstone bli i form under en kort tid. Svensk hockey har ju haft ett system med att vi är på 12 månader i stort sett. Vi tar några veckors ledighet och sen är man på det igen. Vad som går igen skulle jag säga, går igenom varje år, det är ju betydelsen av att man håller ihop från tidigt. Det är ju något som många lag betonar när man har möjligheten att träna tillsammans. Du bygger någon slags karaktär, du ser varandra i ögonen, du vet vem som är grym på de tunga lyften, du vet vilka som är snabbast i löpningen, som är mästare på cykel. Och det där skapar karaktärer. Det
skapar fruktansvärt mycket karaktärer. Jag tycker att under den tiden vi har varit i Karlskoga, vi hade inte den bästa ekonomin, men vi var väldigt måna om att vi kunde starta säsongen tidigare än alla andra. Liksom, skulle vi kunna vara bra, då måste vi ha en grupp som kan dra åt samma håll, och det sätter man på försäsongen, det sätter man på sommaren. Så de lagen som inte gör det, och de som, lagen som har spelare som inte är på plats, de ligger lite efter. Mm. Sen är det så här, det är en smekmånad också. Det är en smekmånad för säsongen, det är inte den här vem som kampar om platserna. När man kommer in i augusti, september, så kommer det bli en helt annan karaktär också, men det är fortfarande ett försprång du har på gruppen om du är tidigt ute på att samlas.
Mm. Vad tror ni, blir det där mer vanligt idag? Jag menar, vi har liksom importer som går på artistkontrakt på ett annat sätt. Det tycker jag är något som kommer mer och mer.
Jag tror ju att det är ett dilemma, eller jag vet det själv av egen erfarenhet, att du kan ju ha haft den där miljön där du har tränat oerhört tufft och intensivt på ett bra sätt. Du har skapat någonting, du kan ha utmaningar, du ser varandras styrkor och svagheter, och sen plötsligt i början på augusti så, oops, nu kommer den där killen, dagen efter kommer en annan som har släpats ner från Arlanda, och det ger tränare också en utmaning i hur du förhåller dig till din grupp, och det här vi har pratat om i olika sammanhang, men som ju är en sanning, hur du rollsätter ett lag och vilken betydelse du får där. Det spökar till det, men som svar på din, tror jag, fråga och förändringen är ju, kommer vi uppnå det? Det finns ju lag, nu ska jag vara försiktig och säga hur Djurgården har tränat på den senaste tiden, men jag vet att de var ju ett lag som hade ett upplägg med att man tränade ihop under korta perioder. Jag tror att Mora har haft det här bakåt i tiden också, och sen har du kanske veckor, 2-3 veckor där du tränar på egen hand, och sen har du en torsdag till söndag där du kör igen, eller en måndag till fredag, men att du lämnar en del av ansvaret att träna på till spelarna. Och för de klubbarna vi pratar mest om, Hockeyallsvenskan, så är det en ekonomisk fråga. Mm. Alla har ju inte möjligheten att betala för 12 månader och därmed inte rätten att kräva att du ska vara där.
Sen är det ju många spelare som skriver in i kontrakten idag att de ska träna på hemmaplan, att de inte ska vara med i laget, de kommer till augusti, och det tycker jag är ett problem, för du, oavsett hur hårt du tränar, har du en grupp hemma som liksom kan driva det på det sättet, visst bra, men det är, alltså jag ser skillnad på de som har varit i en grupp och tränat länge. Du tar ut det på ett helt annat sätt, gör du, än vad du gör när du är helt själv.
Ja, men det är väl allmänt tävlings... Det blir ju tävling även på träning då också, på fysträning. Om du inte tävlar där så blir det något annat.
Sen tror jag har sagt förut, det kan jag upprepa igen, men jag upplever att träningen off ice har ju gått åt ett håll som om jag går tillbaka till när jag var juniorspelare och när man började liksom dofta på vuxenlivet, så var ju träningen i stort sett densamma oavsett var i Sverige du befann dig och vilken nivå det var på det A-laget. Det är klart att ett elitserielag då tränade hårdare än vad ett division 2-gäng gjorde, men det var vedertaget att du sprang milen. Du hade dina övningar på gymmet. Det var en viss typ av träning som man då trodde var den rätta, för man visste inte bättre. Idag lever vi i en tid där det är väldigt mycket mer spretigt och där man har specialiserade tränare som är väldigt kompetenta på sina områden hur man ska träna. Men jag upplever att det är ett litet dilemma att det finns lite för många unga spelare, och då pratar jag inte den yppersta eliten, som anammar de ljusa sidorna av träning.
Mm. Man glömmer bort grunden och lägger den. Det där som
ja,
är problemet.
Men att det är ganska trevligt att köra lite yoga ibland, för det har jag sett Henke Lundqvist göra på Instagram, eller jag har sett den stjärnan köra lite eye-hand coordination. Men bakom deras framgångar så ligger ju ursinnig träning under många, många år. Och den delen tycker jag inte att alla riktigt accepterar.
Det slog väl i taket när den här 3D-träningen kom.
Man skulle vara,
men den slog väl i taket. Men problemet är när man ser att Niklas Bäckström och de typerna som är färdigutvecklade ser inte vad, som Fredrik är inne på, de har inte gjort grunden. För att kunna köra den typen av träning så måste du ha en grundstyrka. Jag tror ju på gammal hederlig träning. Jag tror att det skapar en bra grundstyrka som du har tillgång till i hockeyn.
Mm. Ska vi ta oss an det första laget?
Ja.
Som vi, och jag tänker att då börjar vi med AIK då. AIK är de är ju ändå ganska många spelare på plats liksom i truppen. Björk, Fitzgerald, Daniel Ljungman har man presenterat som nyförvärv. Oscar Magnusson, Musita Bagenda, Nord. Nya målvakter i Brattström och Jonathan Stålberg. Men framförallt så har de ju tappat väldigt mycket. Och då tänker jag ju främst på att vi vet inte hur det blir med Gynge. Ingvar Nilsson har gått till HV71. Blomqvist och Stillman har lämnat. Det är rätt stora rokader som nu ska ledas av Marcus Åkerblom. Med en summering till att börja med för att sen blicka framåt, Fredrik. Vad tänker du om AIK?
Att de är i ett oberäkneligt läge. Jag tror dock att den här förändringen som sker nu kommer ganska lägligt och lämpligt. När jag tänker tillbaka på AIK över lite tid så är det ju, sett till resultaten, egentligen bara knappt godkänt, om ens det. Vi ska också ha klart för oss att den här säsongen som var lastar man väl på, jag kan inte siffror och ören, men av förklarliga skäl som vi har pratat om förut så fick jag lite insikt om hur de tänkte för ett år sedan, lite drygt. Och jag vet att man ville satsa lite och har så gjort utan att egentligen uppnå. Jag läste någon intervju med Niklas Persson som var besviken fortfarande efter uttåget i kvarten. Och det kan jag förstå. Man hade lastat på, man hade någonting på gång, men det har liksom inte riktigt slagit. Och därför så står man i det där oberäkneliga läget, menar jag just nu.
Ja. Jag ska säga, innan säsongen så hade jag frågetecken. Vi pratade om liksom attityden, kaxigheten som man såg i slutspelet lite mot Modo. Jag tycker ändå man har vunnit tillbaka den lite med Blomqvist. Jag tror att Niklas Persson har satt den lika mycket som Blomqvist och den liksom ledartrojkan har satt. Jag tror att Åkerblom kommer in i en ganska bra period där Niklas Persson har en ganska bra syn på vad han ska komma skall. Så som du säger, jag tycker ändå laget ser ganska intressant ut och det är en ganska bra grund att stå på. Nu kollar backsidan, de har kvar Hedberg som var riktigt bra, de har Norin, de har Falk som står där. Så det, jag tycker ändå att kan man bara leva kvar den här kaxigheten som jag tycker som har saknats under många år i AIK och bygga vidare på den, för det är liksom någonting som jag tycker AIK ska stå för. Då kan det ändå bli lyfta lite. Jag hade dem som sjua innan säsongen. Jag tycker att de har gjort en bra säsong. Oavsett, jag hade dem som sjua. Jag hade inte så höga förhoppningar eller förväntningar på dem. Men jag tycker de överträffar dem under grundserien. Sen, som säsongen har sett ut, så har man ju utvecklat att de kanske skulle gå längre i ett slutspel. Men innan säsongen, och så som jag hade satt att de har åkt ut mot Mora en kvartsfinal. Ja, okej, hade jag sagt.
Men jag förhåller mig ju med all respekt, Dagen, inte till vad du trodde utan vad de själva har pratat om.
Och de sa
och då är det topp fyra. Och det är inte topp fyra i en grundserie och sen är vi nöjda med det. Utan då är det ju en semifinal som gäller och kanske knacka på porten till en final. Och det har man ju misslyckats med. Och det är det jag tänker att jag först och främst förhåller mig till. Sen den här kaxigheten som vi slänger oss med, som jag definitivt har gjort, tjatat om kanske till och med, den är ju också tveksam om den användes vid rätt tillfällen och på rätt sätt. När det kom till sin spets i en kvartsfinalserie mot ett ganska mjukt Mora, och då säger jag mjukt i positiv mening, men spelskickligt lag, så går man i fällan där. Och jag tycker inte att man använder någon fysisk aktivitet för att på något sätt man blev istället uppätna. Så att det där tyckte jag var det är ett litet bedrägeri som jag ser det. Jag tycker snarare att kraftfullheten, storleken, tuffheten, ja men den ska finnas där, men de skulle också behöva komma upp en nivå till när det kommer till skicklighet. Nu har man haft två målvakter dessutom den här säsongen som jag skulle säga har räddat dem stundtals. Jag tycker att deras siffror rent underliggande då defensivt har inte varit tillräckligt bra. Så att jag tycker att man har kommit undan med blotta förskräckelsen och därav bra läge att på något sätt få bygga om. Sen vet inte jag, Marcus Åkerblom har jag bilden av som en hyvens man. Jag tycker att Anton Blomqvist spelade spelet som AIK-tränare på ett alldeles utomordentligt bra sätt. Han var stor, han var rakryggad, han var kraftfull, han sa rätt saker. Där tror jag Marcus Åkerblom kommer få en utmaning, för att det är en jäkligt tuff klubb att leda. De tolererar liksom inte någonting annat än framgång.
Nej, men jag är helt med på det, att jag tycker att Anton Blomqvist har varit väldigt skicklig på att hantera masspsykologin kring AIKs fans och kanske allmänna hockeysverige. Han har varit väldigt bra på att säga rätt saker vid rätt tillfällen och låta väldigt bra. Men målvaktssidan, det var min fråga där, egentligen hur mycket den har slätat över, eller hur mycket den har, ska man säga, att jag vill inte säga dopat, men trimmat då det här laget.
Ganska mycket. Alltså det ser vi i statistiken som jag sett, liksom att försvarsspelare inte har varit topp i ligan, men att målvakterna har varit där. Sen så vet alltså jag vet inte om det är så stort tryck på AIK om jag kollar på det runt omkring. Hur många pratar om AIK när man är runt och kollar liksom
men
hockey?
Men hotbilden alltså det är
men tar man inte in fotbollen där lite då? Är det så mycket tryck på AIK när vi är där och tittar? Är det så mycket folk på matcherna? Är det så stort intresse runt AIK hockey?
Jag tror att emblemet gör mycket alltså.
Så självklart, det gör det. Men intresset om du jämför med typ Djurgården och så, det är ju inte i närheten.
Ja, men jag grundade på både på vad Blomqvist har pratat om själv, vad tidigare tränare sa. Alltså det är ju att träna AIK är väldigt speciellt, för att du Stockholm och den miljön är ju så att du är ju inte igenkänd. När du kommer och ska gå ner under Globen, Hovet, så är du nobody. Du gör ditt jobb, du sliter på något sätt, utan som du är inne på att publiken inte har funnits där kanske för AIKs del. Men när man hör de här faktorerna som inte finns i Leksand, Karlskoga eller Umeå, där vi härstammar ifrån, eller Skellefteå eller var du nu har din fot, Lindberg, ja. Så tror jag att det är en jag tror att det är så. Det är annars, jag ser inte varför jag skulle vara missledd på den punkten. Men det sagt menar jag inte att de går runt med säkerhetsvakter och att det är på det sättet. Men jag tror att de lever kvar i en gammal tid. Är du AIK så tolererar du liksom inte att vara ett annat än en topp, alltså topprestation är det som ska accepteras.
Jag förstår vad du menar, helt klart. Men om man inte liksom ska säga bara trycker på Marcus Åkerblom då, hur viktigt är det att få Rickard Gynge med på den här resan, liksom att få han att köra ett år till? För det har ju vi hört väldigt många spelare och ledare som har vittnat om hans betydelse för den här gruppen.
Han har ju varit rasande bra.
Ja, och han har varit grym under alla tid, eller under de åren han kommer ner till Hockeyallsvenskan, och liksom varit den som står för någonting i AIK. Inte bara liksom att han är den som gör poäng, jag tycker han står för ett arbete, ett jobb som kommer dit varje dag. Han pratar runt omkring AIK, så är det liksom han som sätter prägel på träning, hur vi liksom går framåt. Så det är jätteviktigt att han förlänger. Men sen tror jag också att de måste liksom få lite, tycker jag det är en smart rekrytering man tar in Daniel Ljungman. Jag gillar den typen av centra liksom som kan ta ett tvåvägsjobb. Jag tycker man har saknat lite. Kontus och Trock gick man väl bort sig lite på, som vi hade väldigt höga förhoppningar på innan. Så kan man få lite mer ansvarsfulla centra där, så tror jag det kan bli bättre också försvarsmässigt.
Är det helt uteslutet att Robert Rosén spelar ishockey nästa år? Jag tänker att jag vet inte om han så här lever i det förflutna.
Alltså, så här, om Robert Rosén spelar ishockey så spelar han i Växjö.
Det är helt omöjligt.
I Sverige i alla fall. Det tror jag verkligen att han gör.
Okej. Okay, ja. Fredrik, är du helt inne på att Gynge, att han hänger med på resan, att det är viktigt besked för Marcus Åkerblom?
Ja, men herregud, det tror jag är direkt avgörande. Det blir en motor på något sätt. Och jag tycker i det spelmässiga att han Jag tror kanske att det har varit en omställning för honom att vara i Hockeyallsvenskan. Konstigt vore det väl annars. Men att han har landat i när han fick bättre folk runt omkring sig den här säsongen som var. Och det är ju liksom en MVP potentiell spelare såklart. Så att det är absolut av stor betydelse.
Och så ska de ju dessutom ledas då av Åkerblom var vi inne på, men de ska också ledas av brorsan Andersson, ja, Niklas Andersson. Så Stockholmsderby, vinkeln är rätt given när Niklas och Patrik Andersson som är tränare i AIK och i Djurgården kommer att mötas. Det känns ju också lite halvsurrealistiskt.
Ja, den är ju bisarr. Jag ska också säga Stillman och Blomman där till HV, men också Niklas Pettersson, deras... som jag inte
Bobba.
Vet fortfarande. Bobba. Bobbo säger Bobba. Som också ska dit. Och det har slagit mig att det, nutiden är mer så här paketlösningar. Att man tar med sig folk och att det blir en stab. Men ja, Andersson där, spännande att se. Plockas väl upp från J20. Sen har jag förstått det som att det ska in en tredje tränare.
Ja, det
har jag fått
också
indikationer på. Och då får man se var man landar där.
Den stora frågan är vem Fredrik tar med sig. Och det är ju mig, Lars, om han skulle gå till ett lag. Är det pronouncen liksom? Pronouncen Lars Lindberg?
Jag skulle ha nytta av er båda där, men det skulle alltid bli jobbigt så här, innan matcherna när man Lars drar igång från andra sidan och sen kommer han springandes längs med, vet, bakom plexi kortsidan till båset där till första nedsläpp. Och så står han där i båset lite kaxig i uppsynen.
Vi kan ge en liten inblick på grund av det att Niklas Wikegård tackas jag igår efter att gjort sin sista sändning i TV4 och efter matchen mot Brynäs när de hade gått upp så hade vi Niklas Wikegård som gäst i studion och vi fick ju kanske en liten försmak av att Niklas Wikegård ska gå tillbaka till ledarsidan för han fick ju stå och vänta där 25 minuter för att våran producent Jens Torgraven sa vi kan inte ha Wikegård nu. Då vart han lite barsk Niklas. Så vi fick en liten försmak när Niklas går över till andra sidan där att det kommer kanske inte vara lika mycket playball som det har varit den varma fina Niklas Wikegård som vi har jobbat med. Kommer få testas. Nej. Där tror jag.
Man saknar inte kon förrän båset är tomt. Jag tror Viken är en sån som har fått utstå mycket kärlek men också spott och spä just för att han är så frikostig, så uppriktig och ärlig, men det är en fantastisk profil och en som vi har sagt förut, en väldigt fin människa bakom den där burdusa ytan ibland. Så att vi kommer sakna honom.
Det kommer. Jag tycker att det här blir en ganska bra övergång då till att gå över till nästa lag, Almtuna. För de har ju byggt någonting helt annorlunda. Vi vet ju själva vad det är för en verklighet som de lever under med en arena som är, utan att säga det på något annat sätt, helt undermåligt lag i Hockeyallsvenskan. Ska nu tränas av Daniel Karlunden, tror jag man säger.
Karlunden. Och låt mig bara förklara för vem han är. Han hette en gång i tiden han spelade Daniel Karlsson.
Det är därför det inte på lätten faller ner.
Precis.
Hade du han i Nyköping?
Nej, men han, mitt första år i Nyköping, det är ju många, många år sedan nu, då var jag juniortränare där, han var i A-laget och då var han väldigt så här inkluderande. Jag vet att han bjöd in mig till en julfest, han hämtade mig bokstavligen, jag satt i junioromklädningsrummets bastu efter en träning. Och så kom han och knackade på dörren och sa att klart som fan att du ska på festen. Och som alla sa, och som jag hört även efter det, en väldigt kraftfull, duktig ledare. Sen är det ju ett namn som inte liksom det pratas om för att han inte har knackat på dörren. Men var en gedigen hockeyallsvensk spelare på sin tid för 76. Sen gifte han sig och då tog han väl halva hennes namn eller något sånt där av Karlunden. Och hans pappa, som sista info, heter Lars G. Karlsson och var förbundspamp under många år. Tror jag hade ansvar för några av hemma-VM som också har varit. Så att, han kommer från en hockeymiljö. Och det jag hörde nu när jag lyssnade runt lite grann, han har varit inblandad i Tyresö Hanviken i lite olika roller där på juniorsidan. Och där vet ju vi, om vi som har följt Djurgården, att man har plockat spelare till Djurgården från Tyresö Hanviken. Så att, jag tror att det är en gedigen hockeymänniska, men ett i sammanhanget ganska grått namn får vi ju medge.
Ja, alltså det är ju ändå en ganska stor skillnad att gå från ungdomssidan i ett hockeyettanlag till att bli huvudansvarig i Hockeyallsvenskan dagen. Det får man ändå säga är ett ganska stort steg.
Ja, det är ju. De har ju både Danielsson som är sportchef där som tog över efter Mårtensson.
Som är helt grön på den rollen.
Helt grön. Han är helt grön i den här branschen. Det känns ju på förhand som att det kan svaja rätt rejält om det börjar blåsa lite. Vilket det inte gör i Almtuna. Det gör ju verkligen inte. Vi pratar om intresse. Vi har pratat om att det liksom det, på något sätt så är ju det deras, en av deras styrkor, att det inte finns det intresset, att ingen bryr sig. Nu säger jag att ingen bryr sig. De som jobbar i Almtuna bryr sig väldigt mycket om Almtuna, men det finns ju ingen som säger.
Idag bryr sig folk i Uppsala. Det är ju Uppsalas nationaldag.
Jag såg poliser på TV.
Det bästa som finns där. Super, riktigt redligt.
Ska man locka spelare på någonting? Vet ni vad vi har i Uppsala? Vi har fan med Valborg, får man säga. Då kommer varenda spelare signa.
Alla unga spelare.
Ja. Nej, men det jag vill säga är att det är deras fördel att man kan jobba långsiktigt. Att det inte finns någon press utifrån. Men det är också deras största nackdel. De kommer aldrig kunna locka mer spelare, etablerade spelare får komma till Almtuna. Det är inget drag på läktaren. Det finns inget intresse. Det finns inga pengar. Man kan få dit kanske spelare som är lite, ja, vad ska man säga, lite skadade, med att självförtroendet inte finns där. Man kan få upp en något, träffa rätt där. Unga spelare som man kan jobba med. Men det är fortfarande
utveckla.
Som man kan utveckla på ett bra sätt. Men det är ju det Kimby och Mårtensson har gjort, det är ju faktiskt enormt bra. Och nu ska liksom Danielsson och
Karl Lunde
liksom ta över det här. Jag tror att det kommer bli tufft för dem. Riktigt, riktigt tufft.
Jag är inte säker på att det liksom behöver landa fel av de argumenten just som du nämner, Dagen. Att det är inte hårdbevakat, det är inte sylvast, det är inte så att man har förväntningar som är exceptionellt höga. Så att jag är mer imponerad att Almtuna ändå klarar av utifrån sina omständigheter att bedriva det på det sättet. Och jag tror man ska vara försiktig, med all respekt för Kimby och Tony Mårtensson, men vi kan liksom backa 15-20 år av, var inte Almtuna den där quizen vi var med på, det lag som har, var de flest matcher i Hockeyallsvenskan?
Ja, efter Karlskoga va, så var det Almtuna som var med på en lista.
Men de har alltså tagit sig till slutspel 3 av de 4 senaste åren.
Mm. Ja, och man har gjort det även före Kimby. Man hade Bert Robertson var där. Man hade Niklas Eriksson var där.
Då var det också en ekonomisk skillnad på ligan.
Absolut, men jag ser ingen anledning. Jag behöver inte slå igen den dörren helt än. För jag tänker att om vi ställer emot en del andra lag som vi så småningom kommer att prata om, så har de ändå potentialen. Plus en faktor till som jag lägger på plussidan i Almtuna är att man har de senaste åren varit ganska bra på juniorsidan i förhållande till hur man har sett ut förut, vilket brukar kunna bygga någonting även för A-laget. Så att, men med det som ett faktum, så är det ju fortfarande inte ett topplag.
Nej.
Men känns det inte som att vi har pratat så här alla år? Om
man har, och sen har de ju 7 spelare på kontrakt och majoriteten kommer att presenteras efter sommaren, så det är ju svårt också att veta. Liksom, det är ju nästan hål i huvudet av oss att sitta och spekulera vad Almtuna ska kunna göra nästa år, för det är ju, det är ju i princip ett blankt papper.
Ja.
Nästan kan man ju säga, med tanke på både sportchef, huvudtränare och knappt några spelare.
Ja, det blir ju några viktiga de kan förlänga med. Det är ju alltså Karlström på backen är ju viktig såklart, om man kan få kvar honom. Jag kan tänka mig att han är attraktiv för andra lag. Jag tycker ändå att det är bra att de har kvar Elliot Ekmark, om han kommer vara kvar nu då. Han gjorde ändå 30 poäng förra året. Kommer från en liksom, ska inte säga att han gjorde det dåligt i Björklöven, men fick inte ut det man trodde. Kommer till Almtuna och får liksom effekt på det. Kan han vara kvar ett år till, bygga vidare på det? Alltså, det finns ju ändå några spelare som kan liksom bygga vidare på det de gjorde förra året.
Men jag tänker att vi kan inte lägga till speciellt mycket mer om Almtuna. Det får vi tyvärr ursäkta för. Alltså, jag menar, Ljungkrans, han gjorde ändå 20 mål den här säsongen, och det fick vi höra nu under säsongen att han hade ju signat för Färjestad redan innan den här säsongen och körde en extra säsong. Det kan ju vara ett smart lösning för folk som man ser en uppenbar potential med, att ja, men vi signar dig för nästa år, men du får ett år till. Lite som Backe Olsen situationen är nu i Karlskoga med Linköping. Jag tycker att det är en rätt smart lösning, Ljungkrans, Backe Olsen lösningen. Stanna ett år till.
Sen tror jag att det är viktigt att vi är tydliga i att skilja på de sportsliga förutsättningarna, matcherna, träningsnivån, vad kan vi göra med dem. Det blir ju i ljuset av tomma läktare, kall ishall, det händer inget på arenabygget, så har man en tendens att liksom lägga allt i samma påse. För det ena är ju ett jätteproblem, det andra är en möjlighet i Uppsala.
Verkligen. Vi går vidare till ett lag som vi ska starta med en fråga. Vi startar med det som Valvej och Victor Nilsson som säger så här. Mer cred till Bofors, tack. Vilken säsong de har gjort. Och det får man ju ändå säga att alltså BIK Karlskoga, snacka om att de har ju skött det där tränarväxlingen. Och jag menar, min känsla, innan jag ska lägga ord i era mun, men om jag ska säga min åsikt så, jag menar, Karlskoga är det laget som stör Brynäs mest i det här slutspelet. Överlägset får man nästan säga.
Ja, ja men det tycker jag. Alltså det får man väl lugnt säga. De tar en match. Det var inga annat lag som gjorde det. Så sen att de drar det till förlängning i några matcher. Hur många var det som avgjordes i förlängning?
Tre va?
Mm. Tre eller två.
Var det två?
Tre med den segern. Ja.
Första, tre. Första avgjorde Vessel. En i Karlskoga och en i Gävle. Det är väl tre. Mm.
Ja, men två utöver segern.
Ja, jag sa det. Jag har inte sagt
det. Nej, men det håller jag med om. Jag tycker att det var det var nästan det bästa laget i slutspelet efter Brynäs. Så som man såg det, hur de kommer in också. Alltså halva säsongen, ja, jag vet att du vill säga Mora där, Lars. Men jag tycker ändå Karlskoga visa någon slags attityd och liksom något spel som kunde rå på Brynäs hyfsat i en semifinal. Men om man liksom kollar på hela säsongen så är jag imponerad över det här lugnet som Torsten och föreningen har ändå visat med liksom att det inte funkar spelarmässigt. Man hade ju ett platt fall i början, ändå liksom jobbat vidare med tränare. Dennis Hall, man kanske går ifrån Schultz, ja man väljer liksom en väg att gå där, men man tror verkligen på Hall på lång sikt. Får man effekt på det när man tar in Tillander, så jag är imponerad det här att man inte dras med i hur publik Karlskoga tyckte att det var då, man trodde på det man hade tagit in och det gav också effekt i slutet. Sen har man ju haft otrolig utveckling på Backe, Plato, många spelare som man nu har förlängt också. Alltså det är länge sedan Karlskoga har jobbat med sån kontinuitet som man har gjort i nästa säsong. Och då ska man ha klart liksom Backe Olsen, Plato, men även att man förlänger med Pischdeck och typ Simon André som man tycker så här, men de har kanske inte varit tillräckligt bra. 15 mål på Pischdeck, 14 mål på Simon André. Alltså det är svårt att hitta de typen av spelare som man vet kan leverera på den här nivån och vet att det är ganska unga som kan ta ett steg till. Så jag tycker också att liksom de här förlängningarna som man har gjort nu i Karlskoga, det kommer bli bra i Karlskoga. Men man vet verkligen att de här kommer kunna leverera.
Kan du på något sätt på rak arm säga något år det har varit sån här kontinuitet?
Nej,
i Karlskoga?
Aldrig.
Jag kan inte komma på någon.
Nej, och de sitter liksom nu och kan välja bort spelare istället. Alltså, typ en sån som William Westlund. Förut så hade man förlängt med honom alla dagar i veckan för man behövde kontinuitet på backsidan eller någon spelare som har varit där länge. Nu väljer man istället att gå vidare för man vill ha någonting annat och man verkligen kan bygga vidare på de spelarna som man verkligen vill ha kvar.
Min bild av Karlskoga har egentligen inte rubbat så mycket av den här säsongen som var, även om den var spektakulär sett med deras ögon, att man hade den brutalt tuffa starten, sen hade man flera faser som var magnifika och man får ett slutspel som är väldigt bra. I slutändan så landade kanske där och plus mot vad jag och många med mig räknar ju liksom in Karlskoga som en konstant topp. Sen tror jag det som jag kan tycka är intressant i att inte så mycket gjordes under säsongen handlar ju om att man inte hade pengar till det. Jag tycker det är ganska befriande att man kan påvisa ett faktum att med en kultur av att inte skicka tränare, att inte sparka spelare, köpa en massa nytt som en del klubbar använder sig mer av, så sitter man ganska lugnt i båten och låter saker och ting verka ut. Karlskoga är väl inte heller ett lag som är utsatt för den främsta av press, om man säger, på ett riksplan. Nej. Sen att det säkert är tufft att leva och vara i Karlskoga och gå till mataffären om man förlorar matcher, det köper jag till 100%. Men det är bara att titta på hur vi resonerar. Hade det där gällt några av de andra lagen så hade ju, och med vi menar jag media, verkligen jagat livet ur dem och haft åsikter och tyckt och täckt tänkt saker, det hade varit liksom extra sändningar. Nu kunde de trots besvärligheter ändå jobba sig ur den, så all respekt för Karlskoga för säsongen man har gjort. Och vad jag menar med det jag börjar med, att inte ha förändrat min syn på det, är ju att det bedrivs en bra verksamhet. Mm. Man har gjort en del val de senaste åren som har varit viktiga och varit bra. Och det som man kanske har lärt sig av den här säsongen kommer man ju förhoppningsvis då, sett med Karlskoga ögon, ha med sig in i kommande säsong. Hur försäsongen ska se ut, hur du ska jobba i starten av serien. Sen tror jag fortfarande inte att det är de största utmanarna, i främsta utmanarna, åtminstone inte kronor och ören när det kommer till vilket lag som nästa säsong ska ta klivet upp. Men det vi vet av erfarenhet är att Karlskoga kommer att vara med i racet. Allt annat vore ju sensationellt.
Men någon viktig position, backsidan måste Henrik Larsson. Det är en viktig position att förlänga. Jag tycker att när man tar Volden, alltså Lars Volden när jag spelar med, alltså otroligt bra målvakt att spela med. Lugn, harmonisk, vet vad man får varje kväll. Kanske inte har den där högsta toppen i hockeysvenskan, men du vet verkligen vad du får. Men backsidan måste spetsas med typ en Henrik Larsson. Och får man förlänga med honom så ser det ju ännu bättre ut. Tungt tapp av Victor Lang. Tycker han var grym i slutspelet. Men sen tar man in lite intressanta. Kristoffer Jansson från Hudik har varit bra under flera säsonger i Division 1. Tobias Sjökvist som har varit på att testa lite. Så man har tagit in några som kan utvecklas också. Så ja, det ser intressant ut.
Riktigt på en försare,
va? Tobbe Sjökvist är ju son till Niklas Sjökvist som var riktigt på försare. Och även Färjestad. Mm.
Jag tycker att det är intressant att man väljer att plocka en ung lovande tränare som Martin Sandgren också som assisterande. Han har stått på tillväxt i Skellefteås juniororganisation och flyttade till Linköping den här säsongen för att leda den satsningen. Nu ser man ju redan nu att han har knutit till sig Barkimo som har spelat i Skellefteås SHL-lag under stora delar av säsongen och spelar även i slutspelet. Och jag menar, kan du börja dessutom få... Du har ju Kristoffer Näslund-connectionen i Frölunda, vilket gör att de ofta får lovande spelare från Frölundas topp från J20 att slussas via Hockeyallsvenskan. Det har vi sett exempel på med Milosevic och fler. Kan de dessutom knyta bandet till att få lovande spelare från Skellefteå att hitta en trygghet i Martin Sandgren, att få sådana spelare som kan blomma och ta steg i Hockeyallsvenskan. Det tänker jag är rätt smart. Plus en kille som är ung och driven i sin hockeytränarkarriär utöver det.
Jag tror det är Fredrik. Jag har hört väldigt mycket bra om Sandgren. Sen har jag inte träffat på honom som spelare. Han var ju alltså... Han var galen, kan man lugnt säga. Och sa man till honom, du ska ha 100 utvisminuter i första minuten, så skapar han 100 utvisminuter i första minuten om man ville. Så, jag har hört mycket bra om honom. Han har jobbat med utveckling. Jag tror att det är perfekt tid att komma in i Karlskoga också för honom. Så mycket, mycket intressant.
Jag tror ju också att den här summeringen man har av Karlskogas säsong internt kommer vara så nyttig. Alltså, jag tror inte vi förstår, vi kanske gör det som har levt i det, men många förstår inte hur bedrövlig och usel man känner sig när du har en sån där start, vad du går igenom som grupp, de orden som sägs, de funderingar som du har, och sen att få med och vända upp det till liksom relativ framgång. Sen kan vi spekulera. Jag håller ju med om att Karlskoga hade ju en karaktär i slutspelet som några av de andra lagen saknade när det behövdes som mest. Sen kan vi liksom vara hypotetiska och säga att hade de varit i final, hade det sett ut si eller så. Det är väl genomtänkta gissningar säkerligen, men jag nöjer mig med att summera med att det som började så illa slutade så bra. Det är jäkligt hälsosamt att ta med sig och lära av.
13 senaste säsongerna i Karlskoga så har de alltså gått till, de började kolla senaste åren, semifinal, kvartsfinal, semifinal, semifinal. Innan det så var de i den där vidare kvalserien, den här sidospåret mot Timrå när allting avbröt, som inte minns helt galet. Innan det så var de i kvalserien egentligen alla år förutom 17-18. Mm. Det är ju ett konstant topplag i Hockeyallsvenskan. Och frågan är då med den här kontinuiteten, frågan som vi fick från Viggo Granfelt bland annat, hur farliga Karlskoga kommer att bli. Du var inne och snudda på det lite grann, Fredrik, men tror du att det finns liksom en liten nivå till att hitta här?
Ja, alltså, och det som kommer vara så intressant den kommande säsongen, med all respekt för IK Oskarshamn som kommer ner nu, sitter ju inte på samma gamla pengar som kanske de senaste tre åren HV71, Djurgården och Brynäs gjorde, eller att det finns en struktur i föreningen, en organisation som gör att de är givna att vara i en final. Men jag kan samtidigt känna att Karlskoga är ett av de lagen som under andra omständigheter, om man får ordning på sitt spel, man får in de här avgörande spelarna, Dagen nämner namn som liksom kan bli den typen av profiler, så är det ju så vidöppet den kommande säsongen. Mm. Och frågan är vad det gör med ett lag som Karlskoga. Sen kan man ju vända på det lite grann, om jag bara spetsar det. Vi pratar med all rätt, och jag är den första som står med mössan i hand och gratulerar Karlskoga. Men vad är det som gör, det här snacket hade ju du och jag, Dagen, vid tillfället, vad är det som gör att man aldrig har gått upp? Vad är nästa kliv för att man ska vara ett absolut topplag? Är det bara fråga om pengar? Och finns det de, om man tittar framåt, du som är från den bygden, om man liksom tittar framåt 5-10 år, vad går det åt för håll hos de här klubbarna?
Fast det är väl också, absolut topplag är ju Karlskoga över tid. Alltså det är ju bara, Lars, du räknar ju upp liksom, ja, att man har varit i toppen.
Du uttrycker mig slarvigt, jo, jag vet, ett lag som går upp.
Sen så behöver jag säga så här, vad är Karlskoga? Är det en förening som ska gå upp då? Alltså vad är det deras roll liksom, att ta det steget? Ja visst, nästa år så finns det verkligen en chans. Men så nöjer man sig med att vara hockeysvenskan, vara högt upp, leva på den. Liksom, Karlskoga är en hockeysvensk stad. Man kan ha chansen nästa år att gå upp till SHL självklart. Men vad är liksom drivkraften? Den kommer alltid vara när man är där och då att gå upp i SHL. Men vissa lag kanske mår bra av att tänka att vi är ett bra hockeysvensk lag som är i toppen år efter år. Träffar man rätt någon gång, ja, då kan det hända. Men jag tror att många fler föreningar kanske ska komma till insikten vart man är på, vad ska vi säga, kartan.
Näringskedjan.
Ja.
Ja. Men jag läser in ändå lite grann att med tillförsikt så finns det ändå en topptanke om Karlskoga just nu inför nästa säsong, men ändå att vi vet lite för lite och att kanske inte riktigt är det där till att gå upp.
Alltså vadå? Jag säger att det kan lika gärna vara, det är flera lag som...
Är
kan
de bara räkna med Dagen?
Ja, men, det, men vet du vad? Det finns ju många lag som är att räkna med nästa säsong. Fredrik sa det innan. Nästa år är det mer ovisst. Det kommer vara det. Karlskoga är definitivt ett lag som, och man vet ganska mycket, Karlskoga är ett lag idag som har ganska många platser på plats. Forwardsidan är nästan klar. Målvaktssidan är klar. Det är backsidan som ser...
Men behöver man inte ta ett ytterligare steg då också på forwardsidan? Behöver det inte komma lite mer spets också? Även om man kan räkna på att några kanske får utveckling också.
Ja, men Backe, Plato är spets. Du har Pishtek 15 mål som inte var... Som man tycker inte... Jag ska inte säga att man är missnöjd, men man tycker man kan få ut mer. Simon Andreev ligger på 14. Alltså det är spelare som
men
kan...
Men är det spets som du jämför med Björklöven, Oskarshamn, det de laddar på mot AIK, mot Djurgården?
De kommer aldrig kunna mäta sig med de pengarna att ta ett sånt typ av spets. De kommer få leva där att de är, att de måste ha. Att man då kan förlänga med Backe, Plato, det är det deras spets är.
Ja, jag säger, jag håller med om att det är starkt. Jag tänker bara mot vad de möter liksom, om
men det är ju, får jag kliva in ursäkta, så är det ju en relevant frågeställning, Dagen. Jag köper ju resonemanget om skickligheten hos dem du nämner, men det är ju det här som är lite diskussionen som jag försöker föra här. Vad går vi åt för håll om vi tittar framåt? Har vi en klyfta som gör att vissa klubbar kommer kunna jobba bara med liksom från en annan hylla? Hur länge kommer, och vänd på det istället, hur länge kommer Björklöven, Västerås, Södertälje, några lag till att kunna satsa med en kostnadsbild som är, om inte avsevärt högre, så åtminstone det skiljer ju ett antal miljoner i sig.
Fast det ser vi väl redan nästa år. Det är väl egentligen bara, ja, då både Södertälje och de pratar ju om att de ska inte höja budgeten lika mycket. Alltså det kommer till en, för det man hör nu är att de lönerna som finns i Hockeyallsvenskan idag mot bara, ja, Fredrik, var 10 år sedan eller 5 år sedan eller 3 år sedan, alltså det är hiskliga summor just nu vi är uppe på. Och jag tror att det kommer smälla rejält.
Inte överallt ju.
Inte överallt. Nej. Det är inte det. Och det är den vi ser, att det finns en väldigt stor klyfta. Sen,
ja, det är den jag för upp här.
Jo, jag vet. Alltså,
det är de som laddar för att gå upp. Är frågeställningen, Fredrik, hur länge de har råd att ladda så?
Ja, lite så.
Och jag så här, nästa lag vi går in på, Björklöven till exempel. Antar jag att det är.
Ja, nej, det är faktiskt Djurgården först. Ah,
förlåt,
för de heter IF Björklöven. Jag följer Elite Prospects ranken här. Okej, men känner vi oss hyfsat klara med Karlskoga?
Ja,
vi är ganska överens om att de har gjort en väldigt bra säsong.
Ja, verkligen.
Tumma upp på det.
Och att det ser spännande ut.
Ja, de har jag räknat med. Om vi går vidare till Djurgården då. De har ju, på tal om kontinuitet, så har ju de ganska mycket kontinuitet. Alltså läser man av den truppen som är inför nästa år, så är det ju väldigt mycket som är klart redan. Jag menar, de har just nu 7 backar på kontrakt och de har 10 forwards i detta nu. Och dessutom 2 målvakter. Det är ganska stor del av truppen som redan sitter på kontrakt. Mm. Och det är ju dessutom rätt många av de här som är kostsamma, för att säga det så. Vad tänker du om Djurgården då? För vi vet ju alla vart de hamnade i år. De gick till en final, men där hade de inte så mycket att hämta mot Brynäs.
Jag tror ju att Niklas Wikegård, om han hade fått välja, så skulle han ha haft ett blankt papper i den positionen som han befinner sig. Men så ser det inte ut, utan man får ju röka ut någon rackare, man får krydda med någonting som gör att det blir en annan balans i truppen, så att säga. Men jag tror ju, vi var inne på Djurgården efter finalförlusten förra veckan, att de har en hel del ganska tuffa utmaningar framför sig.
Mm. Ja, jag tror inte Vikas Vigor ger stoppen en gimme five och säger bra jobbat, det här var det laget jag ville ha när jag kom in som sportchef. Jag tror faktiskt inte det. Det känns som att det är ganska många kontrakt som de måste liksom titta över, för det är ganska många som ligger på en ganska hög lön, och det pratas om att man ska gå ner i budget, man måste få in lite ny liksom, någon typ av nu tog man Kostmar som jag tycker var jäkligt bra när han var där senast, men jag ska ändå säga det ger bra förtroende att man inte tar en sån som Hank the Tank när han, Henrik Eriksson från Mora, att man inte tar den. Jag tycker att de har en ganska ålderstigen trupp. De behöver inte in mer typ av de typen av spelare. Jag tror mer att man ska liksom ta bort någon spelare, se om man kan lösa någon ekonomiskt dit där. Men det kommer ju bli tufft, för laget är ju i princip satt och backsidan är för svag.
Mm. Sen tänker jag lite grann också, KG Stoppel kom ju in som en slags nödlösning efter att Joakim Eriksson lämnade, eller fick lämna, så att jag kan inte säga att, för jag tänker att KG har också plockat in ett par namn som förmodligen kostar väldigt mycket pengar, men som applåderades länge och väl av allt och alla, som har varit en slags tyngd där. Men det är ju en helhet i Djurgården som har varit mindre bra skött under ett antal år, även före KG Stoppel, vill jag ha sagt.
Ja, vi pratade ganska mycket om Djurgården förra veckan, så jag tänker att vi inte behöver bli allt för långrandiga här. Men det är ju alltså en forwardsida som är ju, det är ju i princip samma spelare som ju kommer att utge kärnan som i år. Jag har svårt att se liksom vart man ska hitta det ekonomiska utrymmet för att kunna värva speciellt mycket. Det snackas ju om Fredrik Weigel möjligtvis, men jag menar, Weigel är ju inte den som gör skillnad på om de går upp eller inte. I dagens läge skulle det också sägas.
Nej, det tror inte jag heller. Nej, jag håller med. Det ska bli mycket intressant, för jag tror att några av de här forwards kommer försvinna från Djurgården. Jag tror man kommer göra sig av med. Axel Andersson verkar ju som att han går till SHL på backsidan också. Ytterell har varit ganska skadebenägen på backsidan. Så jag tror att det är ganska många spelare. Ska man gå vidare med Andrén och Hävelid på målvaktssidan? Det känns som att det är många liksom poster som jag ska bli intressant att se vad Niklas gör som sin position, som verkar vara att han ska vara renodlad sportchef nu.
Dagen, då kan jag bara för de som inte, de majoriteten av de som lyssnar på det här är inte aktiva inom hockeyn. Om du har ett kontrakt nästa år, hur svårt är det för en klubb att säga så här, vet du vad, du får leta en annan arbetsgivare? För det där tror jag inte folk förstår hur komplext det kan vara.
Ja, det är ju väldigt svårt. Han ska ju hitta en ny arbetsgivare också. Och ska han kan ju ställa sig på tvären, som Linus Claesson till exempel, ett år kvar. Då var han 38 år. Han kan ju bara sitta av det kontraktet om man nu vill det. Så det är mycket saker som måste lösas om det ska gå.
Men ja, och det är helt, helt korrekt. Sen är det ju också så här att förutsatt att du kommer över ekonomiska möjligheter att göra förändringar, så är ju det kan ju också vara en investering att säga till en spelare att vi vill inte ha dig kvar. Tack för den här tiden, du har gjort ett fint jobb, men du passar inte in i det bygge som vi har. Jag fattar att man kan tycka att det är att kasta pengar i sjön, men det är lite för ofta som man släpar med sig den typen av problem. Jag förstår att det är dyrt, ja, men jag säger att om du ekonomiskt balanserar det på ett sätt som gör att vi är beredda att offra någonting här för att starta om, då får man ju ta den kostnaden. För det är ju, om du vänder på det, så är det ju ingen rättighet för att jag har ett avtal att jag får spela och spela så mycket som jag vill eller med den jag vill, utan du kan ju faktiskt göra tillvaron ganska besvärlig för den. Och har du då, det är klart, är du 38 år så är ju utsikterna sämre att hitta någonting. Är du 27 så finns det ju en möjlighet att du kan komma överens, och då ska man ju också tillägga det, Dagen, att sitter du på 100 000 kronor i månaden och sen är det en klubb som är beredd att betala 50 000 i månaden där du vill ha, så är det ju Djurgården i det här fallet som får stå för mellanskillnaden.
Mm, så är det verkligen.
I Hockeyallsvenskan belastar ju en sån sak budgeten ganska ordentligt om du ska ha 50 000 på en spelare. Ja, hypotetiskt nu, 50 000 på en spelare som inte ska spela. Ja. Jag menar, det, det går inte.
Fasansfulla pengar. Nej. Men det jag menar är att om du, ibland måste man som klubb och som klubbchef eller sportchef, tränare, ta obekväma beslut, och finns det ett samförstånd kring det här att det kommer få kosta pengar att bygga om, då får man ta det, om det nu anses vara en rutten potatis i säcken. Jag pratar rent teoretiskt nu.
Sen skulle det bli intressant nu. Jag i alla fall hyllar Kimby. Alltså, det skierna tycker att han har varit en av de bästa tränarna i Hockeyallsvenskan. Men han är ändå, vi pratar om det, lite skyddad verkstad i Almtuna. Det har inte varit någon press. Alla har fått spela. Det man hör från spelare också att det är en av de bästa tränare de har haft. Ja, men det är ju för att det inte har varit några problem heller. Nu kommer han till ett Djurgården och får Linus Klasen, Kryger, Brodin. Alltså de här typerna av spel. Det ska bli jäkligt intressant att se om man kan anamma det tankesättet in i Brynäs på det sättet. För då tror jag det kan bli bra. Verkligen bra för. Men det kommer bli en helt annan utmaning för honom. Och sen har han en Wikegård som står och bara bam, 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 vill köra på liksom. Och
över axeln. Älskvärd situation, men också jäkligt utmanande. Jag tror att den här kraften som Wikegård kliver in med tillsammans med nya vd är väl, och folk i styrelsen, så det är bra att börja i den änden, att då sätter du ju eld så att säga på en klubb. Sen ska ju det där som du är inne på nu, Dagen, som tränare också, ska man ju vara, du ska orka med det där. Du har en helt annan kravbild på det. Antal ord och rader som skrivs om Almtuna jämfört med Djurgården är ju en enorm skillnad. Du har också Mikael Holmqvist som nu ska gå från att vara frontfigur till att återigen stå några meter bredvid. Jag såg någon spekulation. Jag är ju försiktig med sånt, men jag läste det igår eller förrgår. Var det Rögle som fortfarande inte har gett upp hoppet om att plocka in Holmqvist? Så det kan säkert finnas saker som inte har landat fullt ut än i den klubben.
Verkligen, verkligen. Jag känner mig klar med Djurgården för det här avsnittet, med tanke på att vi kommer säkert hinna med mer där senare. Vad säger ni om den här frågan då? Malin Umeå, när vi byter klubb, och då kan ni gissa vart vi är. Malin Umeå ställer frågan, vad tycker ni om Björklövens nya tränare? Och då vet vi då att Björn Hellqvist är klar som ny huvudtränare i Björklöven. Det presenteras här för någon dag sedan. Och Daggen, vi vet ju Björn Hellqvist vad han har gjort i Modo och i Leksand. Vi vet också att han har varit sjukskriven under den här säsongen och haft en del problem på sidan av isen. Vad tänker ni om den rekryteringen? Daggen,
jag tycker att det kittlar enormt mycket att de tar den typen av tränare som har fått effekt på kort tid i föreningar. Hela min känsla är att den här säsongen som vi kommer in i nu för hela Umeå och för framförallt Kent också, det är nu eller aldrig lite.
Ja, det skriver under på den.
Ja, och då tycker jag ändå att man tar Hellqvist som man vet. Sen vill jag bara säga så här, jag hoppas verkligen hans fysiska status, att han mår bra, att han är redo för att ta över ett Björklöv. För det är en kravställning där uppe som är hög och man vill verkligen ta det steget. Och det verkar som att Kent har ett ekonomiskt tryck bakom sig. Det finns pengar att hämta. Och Hellqvist vet vi har fått effekt på kort tid. Jag tycker det kittlar enormt mycket.
Ja, det är ett val som vi ska också säga. Vi satt för en vecka sedan och spekulerade om Björklöven tränare.
Jag vågar inte säga.
Nej, men då, vi har ju känt till det här med Hellqvist någon vecka. Det har ju varit en diskussion som vi kanske har fört i bakgrunden. Sen huruvida vi trodde att det skulle landa i det eller inte. Men
det är inte helt klart att Fagervall inte är en del av den där tränaren.
Nej, men precis. Mm. Men det kan vara bra att veta för de som lyssnar att det är väldigt ofta vi hör saker eftersom det här är människor vi känner. Mm. Som gör att inte vi sitter och sladdrar om det. Eftersom att vi jag kan gärna säga att jag läste någonting, jag hörde någonting, men med den insikten som vi har många gånger och vetskap så kanske inte vi slänger ur oss allting, men redan från
trovärdighet att man vill ha det bekräftat och sånt.
Ja, och respekt kanske också mot människor, i alla fall som jag kan känna att man inte slänger ur sig allt man hör. Men jättefräckt namn. Björn är ju, det är en modig, okonventionell, driven tränare som, om jag säger att solen skiner så säger han att han ser mål någonstans. Om jag säger att det är slutet av april så säger han att det är snart början av maj. Han är ju kontroversiell, men bakom det finns ju en sida som också är en väldigt behaglig och skön person. Sen har ju han blivit målad på ett visst sätt tidigare efter några uppbrytningar han har gjort i sina avtal, eller han har lämnat klubbar på ett sätt som har varit bekymmerslöst från hans sida men som har väckt väldiga reaktioner. Mm. Sen har ju den stora frågan handlat om hans hälsa, och det är ju en förjävla sjukdom i Parkinson som han har och som får honom att stundtals, som jag har förstått det, må väldigt dåligt. Vi har läst om det, vi har hört om det och jag har pratat vid tillfällen med Björn om det. Så det är ju bara att hoppas att han har den energin, det välmåendet som gör att han kan vara tränare på den nivån. För det är, för de som möjligtvis nu, om det är någon som inte tror att det är så tufft att vara tränare, så är det en oerhörd prövning, för du bär ett stort ansvar, du hanterar människor, du förväntas leverera resultat och det är tufft. Och då fast man är frisk så är det besvärande, och har man då den sjukdomen som han lider av så är det ju ännu tuffare.
Lite intressant med Björklöven där, som vi var inne på under säsongen, har ju sipprat ut lite nu i media om att de har inte dragit ut samma håll i den här gruppen, liksom att man Strål och kompani har inte fått det något gott efter den här jävla fina linjen man ville, och det känns som att det är en grupp som man har pratat om att Löven har varit stark innan. Att man har fått många av de här amerikanerna har gått samma väg som Freddan och de här ville. Jag tror Freddans roll lite när man inte spelar så mycket, när han inte fick det där förtroende på isen, har gjort att gruppen har blivit lite mer spretig. För jag vet själv hur det är som kapten om du inte levererar på isen. Det är svårt att leda gruppen då. Och framförallt Fredrik, du vet hur det är amerikaner. De vill ha någon som är the king shit också på isen för att du ska liksom ha den ledaren. Så ja, det vi varit inne på under säsongen har verkligen varit faktorn också varför man inte har gått långt, verkar det som.
Jag tror ju att det som hände Björklöven med facit i hand den här säsongen var det bästa som kunde ske. För lek med tanken att de hade varit fram ytterligare i en final, kanske blivit besegrade av ett Brynäs, nu bara slänga upp någonting, med 4-2 i matcher, så hade det liksom fortsatt lite grann. Och jag har stor respekt för Björklöven och det de har gjort de senaste åren. Men om vi är helt fair så har de aldrig lyckats gå hela vägen. Och jag vet att när jag har sagt så någon gång förut så får jag något argt meddelande av någon som säger, men 18-19, var det så? Eller var det 19-20 så skulle vi ha gått upp. Ja, så skulle vi ha gått upp. Ja, och det var det året jag skulle ha köpt en Porsche också. Jag menar det bara att det funkar inte att resonera på det sättet. Sen har de levt lite efter dyna och gjort det väldigt bra, men de har inte tagit klivet. Nu får man en anledning till att städa, rensa, starta om och verkligen lägga full kraft på det. Och jag tror som du touchar vid Dagen att för Per Kentes del också, som är en erkänt skicklig hockeymänniska, så har ju de senaste åren frågetecken väckts och han har blivit lite mer ifrågasatt kring, har du verkligen lyckats med de medel som du sitter med? Nu går han all in. Det är bara att titta på rekryteringen av spelare.
Ja. Jag måste bara säga, jag bor ju som folk vet i Umeå. Då kom jag hade varit och hämtat min sambo efter hon skulle jobba hemma på eftermiddagen. Och då mötte jag en just när jag skulle gå in hem till mig som sa det. Ja, har du sett nu? Nu kan jag inte värva någon jävla junior från Västerås istället för att satsa på de egna Axel Blom. Det är väl inte någonting som jag ska stå till svar.
Ja, det är du.
Ja, det har vi känt länge, Dagen, att ja, Lars får börja ta lite ansvar.
Han är ju assisterande sportchef, Lars. Visste du inte det?
Snacka om starten på fallet. Gustav Kangas blev presenterad idag, kan jag bara säga. 05 där från Västerås. Mm. Nej, men det är ju... Jag tycker att den här... Som Dagen är inne på när vi startar där, Fredrik, du är inne på det också lite grann. Är ni av den delen, för Björklöven kanske det är den här säsongen det ska ske om det ska ske? Alltså visst, det går ju bolla och tusen olika scenarierna. Att, ah, visst, Malmö kanske åker ur, de har en dyr arena, de har inte truppen. Men det känns ju som att den här nästa säsongen, att hela Umeå laddar för att nu har de chansen.
Ja, ja, och dessutom när man har haft den här besvärliga säsongen så finns det ju så mycket utrymme för att hoppas och tro. Och jag tillhör ju de som anser att Björklöven behövs. Att Björklöven är en faktor i svensk hockey som de utmanare de har varit på hockeyallsvensk nivå med den bakgrunden, den storlek på staden, den passion som supportrar. Vi har varit där så många matcher och jobbat fredagar, inte minst när det är fullsatt, det där trycket. Att de är tappra som fortsätter gå för det, men att det nu plötsligt har blivit, jag tror inte vi tillräckligt kan prata om det läge som väntar kommande säsong.
Nej.
Så då tänkte du, var inne på det lite, Lars, innan du sa Malmö. Liksom, ja. Vilka lag kan åka ur till nästa år? Vilka kommer ner med den kraften som vi har sett med Brynäs, HV? Nu är det Oskarshamn som kommer ner. De har inte de ekonomiska musklerna. De kan inte lasta på samma sätt. Det finns en chans för många lag nästa säsong att ta det. Men det är bara ett lag. Nästa år, ja, så kommer det ett SHL-laget starkt komma ner.
Södertälje har inte samma budget vad det verkar som AIK, ganska mycket att de ska fylla platser om de ska kunna vara med där uppe i toppen. Det har Djurgården har ganska mycket satt i sitt lag. Oskarshamn kommer ner lite bakbundna av inte samma ekonomiska muskler. Björklöven verkar ju se sin chans att nu är det att liksom ladda.
Men då får jag bara försöka vara lite förståndig. Det är bara för att sätta saker och ting i sitt perspektiv. Ikväll, den sista april, skulle den sjunde och avgörande matchen ha spelats. Mm. Så det är alltså om ett år som vi vet det här. Nu sitter vi och drar slutsatser av att Karlskoga har många signade. Det är fint. Björklöven har plockat in det. Det kommer rinna så mycket vatten under broarna. Det kommer ske sådana förändringar. Tränare kommer och går. Spelare kommer landas. Det kommer vända hem någon svensk från Nordamerika där vi är. Jag menar, vem trodde att Linus Klasen skulle hamna i den här ligan? Eller vem trodde att... Alltså det har varit sådana här revolutionerande namn som ändå har kommit lite senare ibland under somrar och tidig höst.
Det vi vet med Björklöven är att de kommer sätta upp ett sjuhelvetes powerplay med Marcus Lillis Nilsson och Fredrik Forsberg. Sen ska de hitta en center där också. Det jag gillar dock med två spelare som jag tycker man har tagit in bra, det är Oskar Tellström. Jag pratar, eller du och Fredrik har pratat om honom i Division 1 i Mariestad. Jag är väldigt charmad av den typen av spelare. Och även Martin Fransson på backen, stor gänglig back som är bra med pucken. Så det är de ändå liksom, kan de träffa rätt på de spelarna också, så är det ju... Tellström gillar jag väldigt mycket.
Ja, det kommer granne igen. Men det är inte det som får Lars Lindberg att få att säga, håret på armarna reser sig ju inte för det kommer Division 1-spelare. Men vi vet att de har betydelse i helheten.
Ja. Men det är ju ingenting som man det spänner åt i byxorna.
Vänt nu när Tellström kommer med sin fart genom mittzon. Nu kommer bli skärma brallarna.
Tellström har ju varit superlovande i många år. Jag menar, det är ju en... Jag ska inte säga begreppet supertalang, men det är ju en talangfull spelare som har stått och liksom väntat på att han ska få någon form av genombrott.
Jag ska bara citera min gamla sportchef jag hade i Oskarshamn, Roger Jönsson. Han kunde säga ibland när det dök upp något namn. Vi satt ju så här som man kan skoja om att det ser ut på en... Ja, direkt efter säsong, ett stort rum, en stor whiteboard-tavla, det var namn och pilar, så ut som det var en mordutredning som pågick där. Och så när det kom något namn ibland så kunde jag säga, herregud, det där säljer man inga säsongskort på. Och det är ju de här namnen som liksom inte är så flashiga. Det gör man på Lillis, det gör man på Fredrik Forsberg. Men i slutändan
Fredrik Forsberg
är
inte presenterad, ska vi dock säga.
Men... Nej, jag tänkte precis säga att han inte är, men det verkar som att...
Okej, jag hänger inte riktigt med. Dock Fredrik Forsbergs föräldrar bor granne med min syster, så... Det är inte så många år sedan vi satt, tror jag, en midsommarafton, så hörde man om han skottramp på gården där, hur det liksom small framåt sen eftermiddag, pang, pang, pang. Så att det kanske är bra läge att smyga där lite framöver och se om han är där och har kalibrerat skottet.
Då får vi säga att Lillis Nilsson kommer sätta upp ett bra powerplay oavsett om Fredrik Forsberg är där eller
till
inte.
Till en rightare.
Som man spelar i HV, typ.
Ja, det ska fan vara en rightare till vänster i powerplay, ja, oavsett vad ni säger.
Det gillar du inte, Lindberg.
Men det är rightare där... till vänster. Lilly ska ju stå till höger, såklart.
Du vart galen när du ser off att wing, Marcus wing, Eriksson...
Off-wing är offside. För mig. Jävla skit, om du frågar mig. Daniel Rahimi, Fredrik, då kommer en fråga till dig då. En spelare som har varit med så pass länge. Jag läste någon intervju där Daniel Rahimi sa att jag har suttit på ett gäng videogenomgångar, och det har han ju såklart gjort. Men hur svår är resan att gå direkt från spelare till ledare på? Det är klart att många har gått direkt in i Hockeyallsvenskan. Vi har sett Hagelin har gjort det i år i Västervik och så vidare, men hur svår är den?
Nej, det är tufft. Flytta. Det är svårt. Det är, det är väldigt få spelare som har en transformering till tränare som går smärtfritt. Det är någonting helt annat. Jag vet att man kan tycka och tro att det skulle kunna vara enklare. Sen beror det helt på vilken position du har, vilken roll du får. Ska Rahimi nu jobba tillsammans med Björn Hellqvist och sannolikt ytterligare en tränare, så är det såklart mer givet vad han ska göra. Och jag känner inte Daniel Rahimi. De gånger jag har pratat med honom så uppfattar jag det som en väldigt klok och sympatisk person. Så att jag tror att han är förståndig nog att inse att det här inte blir alldeles enkelt. Jag tycker han har en erfarenhet som gör att han kommer ha nytta av det där. Han kommer säkert tycka att det är lika kul som besvärande. För det kan ju vara problemet. Det som jag ibland vänder mig mot när man går direkt från isen till båset är att du får en helt annan, ett annat förhållningssätt till dina tidigare kamrater. Mm. Du får en position som gör att även om du kan gömma dig bakom att jag tar inte besluten, jag är inte den som avgör om du spelar boxplay eller inte, så är du ändå i den miljön, och det kan vissa ha svårt för.
Jag skulle tycka det var riktigt svårt. Det är väl den svåraste punkten, att du sitter med, ja, vad ska vi säga, alltså din bästa kompis ena dagen och dricker bärs efter en säsong, och sen helt plötsligt ska du säga till honom att vet du vad, du är inte tillräckligt bra just nu, du är inte tillräckligt tränad just nu, vi vill ha mer ut av dig. Det kommer bli en utmaning för honom, och de tränarna jag pratar med som har varit spelare så säger de att det är riktigt utmanande.
Mm. Jag tror ju mer på, bara för att kort avsluta det resonemanget, att man som Björn Karlsson som ska in i Oskarshamn nu, även om jag tycker att han har en kort historik som tränare med två säsonger i Alvesta, så har han varit i en lägre nivå där man får testa sig själv lite grann. Division 2 blev division 1, där man på något sätt får göra lite misstag, man får prova sig själv lite grann. Erfarenhet är bra, den har inte Rahimi, men han kommer säkert få en väldigt specifik roll i Björklöven, vilket jag tror är tacksamt.
Tror du att din gamla favorit vänder hem då, Fredrik? Tror du att Axel Ottosson, att han flyttar hem?
Ja, måtte gudarna vara med. Jag har saknat honom en hel säsong.
Ja, men Fredrik.
Arga blick och det där mötet vi hade på den där cykelgångbron i Umeå, där jag varit alldeles perplex. Jag visste inte hur jag skulle föra mig när han dök upp.
Jag tänkte säga, vad heter han? Mr. Worldwide som kom. Det är samma typ av kändiskap.
Ja. Jaha, det är ändå lite pitbull-vibbar på Axel
Axel Andersson. Men jag vill bara säga så här, Fredriks favorit, Axel Andersson. Vi hade en tävling som jag är så glad av.
Axel Ottosson.
Axel Ottosson.
Axel Ottosson, förlåt. Mm.
Ja, Axel Andersson är också en favorit.
Men vi hade en tävling i vintras som inte kom ut på TV4 som jag är otroligt glad över.
Vad har du betalat TV4 för att inte det har sänts?
Jag har jobbat gratis ett år.
Ja, jag förstod att det var
jag och Fredrik
hade en tävling. Vad var Axel Ottosson med då? Ni då skulle gissa på de som har hört konceptet, så är det vem är spelaren som de har kört på Fotbollskanalen väldigt mycket med Gusten Dahlin och Adam Pintor på.
Precis, Fotboll. Och det har inte sänts. Och det som är det roliga med Fredriks favorit, vi kom inte på vem det var. Och även
det var det sista namnet va? Och liksom först man får upp då loggorna på klubbar man spelar, så tror jag det tog lite tid. Vi sitter där i studion, det var ju jäkligt väl, så det var ju inte någon som stod med en telefon, det var verkligen proffsigt gjort. Och så ser jag att ungefär samtidigt så går det upp för oss, men det är ju han. Och så ska vi liksom få fram namnet och landa till slut i Axel då. Men kommer inte på efternamnet. Nej. Och det skäms fortfarande. Så förlåt Axel Ottosson om du hör det här.
Fredrik va? Pitbull. Tom Jones.
Men vad gäller pitbull ska jag säga
en det har reglat i en reaktion eller kanske.
Ja, det har, även till mitt försvar. En SHL-tränare, vi ska inte säga någon namn, vi kan kalla honom Claes bara för att vi har ett namn. Ja. Skickade ganska snabbt efter till ditt försvar. Jag hade heller inte en susning vem Pitbull var. Så att jag känner ändå viss sympati.
Det är också samma generation.
Ja, fast det är väl lite det som är grejen med det, att du inte vet vem Pitbull är. Grejen är att du, Fredrik Svensson, sätter på Pitbull och diggar med. Det är det som är grejen. Otroligt.
Ja, men utan vetskap om vem Pitbull är, låten är bra, Dolly Parton. Ja.
Jag ska faktiskt säga otroligt. Att jag har faktiskt efter det här lagt till låten i min träningslista, för jag tycker att den är faktiskt klämkäck.
Det kom ju från dig ganska snabbt efter att det var ju en bra låt, det var ju det jag sa. Lita på mig, men du vet, jag inte vet. Längre. Jag
har ju grejen bedrövligt. Var ju inte det, som Daggen sa, det, grejen var ju att det var okaraktäristiskt av dig att lyssna på Pitbull. Det är inte on the brand, så att säga.
Vilket jag också sa när låten kom på. Ja.
Du sa att du älskar den här, roligt. Så kommer jag ihåg det. Och man ska aldrig kolla upp en bra story.
Min sambo Emma som florerade i den här podden någon gång, och sa det, men det är ju inte klokt hur Fredrik är ibland. Men du tror också att Daggen är äldre än dig.
Ja, det var det som
nej, Olofsson. Skitsamma, just, gå vidare.
Ja, just det. Ja, ska vi gå vidare. Något annat ni vill beröra kring Björklöven? Annat än att det ser spännande ut.
Nej. Och egentligen bara att jag kommer med stort intresse att följa även andra namn som ploppar in. Jag tycker att man fläskade ut Lillis där tidigt. Vilket precis som Silverberg med Brynäs är att lägga ribban och attrahera kanske lite andra namn. Så att, jag tror inte att det är färdigshoppat för Per Kente.
Det tror inte jag hade. Om vi går vidare då till, ska vi ta Brynäs lite kort? Vi var ju inne på så mycket i förra veckan, så jag vet inte om vi ska ha så mycket att tillägga, för nu hör de inte till Hockeyallsvenskan egentligen, och de har ju dessutom inte, det har väl inte hänt någonting egentligen sedan det att de gick upp. Visst har det varit, med all cred till Gävle, jag har inte befunnit mig i Gävle, men firandet tycker jag har alltså det har varit ett bärst firande av vad jag har läst in, eller?
Jag har ju hört andra saker. Ja, ja, det har jag. Och välförtjänt dessutom. Så att, jag tror mer att det är distansen kanske.
Ja, jag tycker vi gjorde Brynäs ganska hårt förra veckan. Men det jag måste ge en stor eloge som guldstjärna den här säsongen ändå. Jag såg på Twitter här, eller X som det heter nu. Viggo Kippel, Hockeyallsvenskans nya sociala medier guru. Jag måste ändå säga att han har förgyllt jag säger Twitter för jag vägrar säga X. Jäklar vad bra han är. Han får min stora guldstjärna. Och jag såg nu när Brynäs gick in och avföljde lite där, och så bet han tillbaka på ett härligt sätt. Jag tycker att det är,
ja, men det är, jag hoppas att, jag tror så här, att de två parterna, de hade full koll på att det här är humor, det värmer. Ja. Men sen är ju då svansen, och så sitter det någon arg rackare i Skutskär och säger att det här är fan inte okej. Och så går man in och skriver någonting, och då är det någon annan. Och så har man fött ett...
Men vet du vad jag vill se? Viggo Kippel är ju alltså han som sköter sociala medier på ett 5+ sätt. Han är alltså pingispelare. Gammal pingispelare har jag sett.
Var.
Men då vill jag se en match mellan honom och Kente. För Kente ska ju vara...
Det hade varit intressant.
De är lite lika utseendemässigt också.
Ja, varför
inte faktiskt?
Kanske spelar
Viggo dubbel. Ser ut att vara 12 år.
Nu vet ju inte folk hur Viggo Kippel ser ut.
Och jag tror inte vi ska inte outa honom allt för mycket heller, stackaren. Han trivs bra.
Men ska dock säga det där ganska säger, för att Jonas Gustafsson som har skött det där i många år har gjort ett hästjobb och gjort det femstjärnigt, och det var tufft att ersätta honom, och Viggo kom in och gjort det där väldigt bra. Ja. På ett annorlunda sätt, men väldigt bra. Så cred till Viggo som sköter det där, tycker jag. Med det så lämnar vi då och kommer tillbaka till Småland, där Jonas Gustafsson förut bor. Till Smålandsallsvenskan och Kalmar då, som är en del i det här Smålandsallsvenskan som blir nästa år, där även Vimmerby har deras och JK Oskarshamn. Kalmar som ju tog sig till slutspel sin första säsong, och de fick alltså en hockeyallsvensk biljett i juli månad. Det är alltså om 3 månader. Vad säger ni om det?
Det mest anmärkningsvärda jag sett den senaste dygnet, det är på din gamla tidning, Fredrik, Barometern, basunerar alltså ut att Eero Savolahti,
ja, det var ju helt otroligt,
ryktas till Kalmar. Alltså det är ju en förbjuden flytt att gå till Kalmar.
Han fick inte vara kvar i Nybro, så.
Ja. Barometern, Fredrik, din gamla tidning där som du...
Ja. Jesper Hallberg, tror jag, som kan sniffa upp det där.
Var det till han du ville, var det till han du sa upp dig, eller var det till, nej, det var till hela, nej, det var, redaktionen.
Det var till hela, alla anställda på ja, jag har mina dagar. Men Kalmar, en sak som slog mig var att det tog tid innan Viktor Thorala förlängde.
Ja.
Och jag hoppas att det är av ett enkelt skäl, och det är att, att de har vridit och vändit på vilken vägen framåt är. För att Kalmar som nykomlingar den här säsongen som var kommer ha en utmaning med ett år två. Och att det handlade om att man inte riktigt var enig från start kanske om vägen framåt, och man har stött och blött det här. För det att man inte luras in i att framgångarna är här för att stanna. Mm. Och kan det vara så att man liksom har slagit sina kloka huvuden ihop innan man landar en förlängning, så tror jag att det är en bra start på det bygget.
Mm. Sen tror jag väl en sak till in på det, varför man inte förlängde och varför man inte förlängt med så många spelare som har gjort det bra. Jag tror att många av de spelarna som kom upp från division 1 var man ganska osäker på om de skulle klara. Nu har de visat att de har klarat av det spelet på ett väldigt, väldigt bra sätt. Då kommer också lönerna efter det. Då ska man också välja så här, ah, men vet ni vad? Ni kommer få samma lön och det och det och det. Men jag tror de här spelarna, de känner nu att, vet ni vad? Vi ska ha den här lönen. Vi vet att vi klarar av. Och det kommer bli en utmaning för Kalmar. Att få välja och vraka på de här. Vilka ska vi behålla? Vilka ska vi gå med? Det kommer bli tufft för dem. För det är många som har varit med på en jäkla resa som de har gjort.
Mm. Henrik Nilsson, gamla Oskarshamn-kaptenen, har gått till blev klar, om jag inte läste helt galet. Annars har de ju inte presenterat speciellt mycket.
Jakob Kristin, Halmstads målvakt, har varit bra över tid. Kanske en av division 1:s bästa målvakter har de tagit där. Och den typen av målvakter har vi sett innan har lyckats i Oskarsvenskan. Sen så får vi se om de går på någon mer etablerade. Men han är riktigt bra. Han är riktigt bra.
Halmstad Hammers.
Mm.
Ja. Jag zoomade ut lite där, men jag hoppas inte jag upprepar något ni sa nu. Men jag sitter och funderar lite på Kalmar, att attraktionskraften med en rätt trevlig stad som ligger bakom arslet, tycker vissa, men fin kust, Ölands närhet, hockeyregion, att det borde ökat intresset att faktiskt gå dit, inte bara för pengarna. För att de kanske inte de har i så stor utsträckning, utan också för att miljön är bra och att man kan få uppleva framgång.
Mm.
Att spinna på det tror jag skulle vara viktigt.
Men vi är väl summa summarum väldigt imponerade av den säsongen som de gjorde, den här första. För det, få hade nog räknat att de skulle spela slutspel med när de fick biljetten.
Ingen.
Om ens någon hade gjort det.
Ingen hade räknat med det.
Nej.
Tror jag. Nej, det är jätteimponerande. Jätteimponerande. Och jag tycker att de har Donny Stolt tillsammans med Turula och Steve där. Inte bara att de har tagit med det, jag tror att de har en jäkla fördel med att de fortsatte med det spelet från Division 1, och det fanns en trygghet med de Division 1-spelarna som kom upp. Sen så även träffar man rätt på Strömberg och de här typen av importerna man tar in också på så kort tid. T.J. Reedis vet vi ju var en gigant. Kanske inte försvarsson när man fick leta efter kompass efter han, men offensivt så var han grym.
Hans pappa är väldigt aktiv i sociala medier för övrigt.
Bob Tisheridis.
Bob, thanks for a great season. It's been a pleasure to follow Kalmar from back home.
Jag fattar inte hur mycket förstår Bob egentligen. Han har ingen sus. Det är mycket som sagt för Tim Tisheridis. Jävla sopa. Han var krappkast liksom. Han bara, tumme upp.
Hey, honey, I heard his name again.
They were talking about some lack of defense.
Jag vet att Kajsa byggde upp en relation till Bob genom, efter hon skulle göra ett reportage, och då var det vid att ha sådana lite barndomsbilder och gamla grejer, och sen var ju han på plats och gjorde någon powerbreak-intervju med Kajsa, tror jag, i sista, var det sista matchen den dagen?
Mm.
Var det då vi åkte med dig till Karlskrona innan vi skulle till Växjö?
Ja, vilken resa. En sak som är säker, de har ju tagit norsk, och norskar i Hockeyallsvenskan den här säsongen, det vet vi ju. Är succé det?
Jag såg för övrigt, ja, vad hette han? Dubbelnamn såklart.
Emil Kvarnemo Vassenden.
Vassenden. Ja. Vassenden. Vassenden.
Vassenden.
Skaffa lättare namn.
Men jag såg att Hanneborg skulle till Västerås, såg jag precis på min telefon.
Mm-hmm. Jörgen Hanneborg. Men det tar vi på torsdag.
Ja, ja, jag bara ger en sån här brygga till torsdag. Ja.
Men vi har glömt en sak som jag satt och tänkt på under hela avsnittet. Middagen, Fredrik Söderström skulle bjuda in.
Här?
Nej, du skulle till det här avsnittet skulle du ta fram namn.
Jävlar. Ja.
Just
har du glömt det?
Pitbull.
Ja, det har jag glömt. Nej, men Pitbull kunde inte komma. Han var upptagen, han hade konsert. Daggen frågade mig nu, det var Valborg, om Pitbull var i gropen. Det är ju det här stora feststället vid midsommar i Leksand. Så Pitbull, får se om man kan vara där ikväll. Stå en brasa så är det jag, Dolly Parton och Pitbull.
Finns det, vad heter de här videohälsningstjänsterna som finns som jag kräks på att folk tar betalt för? Men det hade ju ändå varit värt om vi, jag och Daggen och våra lyssnare skramla ihop till den här, alltså, videohälsning från Pitbull till Pitbull.
Hi Freddy, this is Pitbull.
This is my biggest fan in Leksand. Yeah, this going out to the world. Nej, herregud. Vill du ha betänketid till torsdag så kan du
ja, det jag köper mig till torsdag. Ja,
men då lovar du att presentera middagsbjud.
Då lovar jag, absolut. Ni är ju givna så att jag bygger ut det. Jag har faktiskt ett väldigt stort middagsbord här hemma så jag tittar runt det. Så att det kommer fler namn än tre.
Jag ringde ut, Fredrik ringde mig idag och då sa han att jag är ute och refsar. Så tydligen har ju trädgårdsmästaren fått sparken.
Ja, han har ju insett att de har fyra barn så nu ska de andra behandlas med samma omtanke. Så då får man kratta själv.
Ja,
fy fan.
Hörrni, Valborg, Daggen, nu blir det en långburk på dig va?
Det blir burken bara.
Ja, som om inte vi har sett den där burken redan.
Nej, det är
den har funnits med.
Han står där och pyser. Hörrni, stort tack för den här veckan. Vi kör igen på torsdag. Då kommer ett nytt avsnitt av Ringside. Vi går vidare med övriga lag i Hockeyallsvenskan och dessutom lite senaste nytt. Och sen ska vi bjuda på lite säsongens favoriter och sånt. Så att det finns anledning att lyssna även om ert lag har blivit berört idag. Tack för att ni har lyssnat. Ha en fortsatt trevlig Valborg när det här kommer ut. Och glöm inte att protestera vad ni nu ska demonstrera mot den 1 maj som är imorgon. Vi hörs. Ha det gott. Tja.
Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made ByHeart, a better formula for formula. Learn more at ByHeart.com.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.